Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt talar jag med Maria Olofsson om hur berättelser och metaforer kan kraftigt förbättra vårt liv. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Och Per Hed här som talar, och jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen och valt, och driver den här podcasten Under ytan med Hed. Och idag har jag med mig en gäst, Maria Olofsson, som jobbar som jobbcoach och är i mitt program sedan några år tillbaka. Och dessutom har ett radioprogram, ett lokalt i Göteborg, som heter Eternal Flame, som jag rekommenderar att lyssna på. Det är onsdagar klockan 21. Och när jag och Emma Groth deltog på Eternal Flame så blev det bränslet för mig att sätta igång den här podcasten. Och förutom att Maria är väldigt kompetent i sitt yrke, både som radiopratare eller ledare och coach, så är hon god vän till mig. Och är väldigt, väldigt duktig på det här med metaforer och berättelser. Så därav att hon deltar här idag. Välkommen Maria!
Tack så jättemycket, vilken fin presentation. Tack! Mm.
Så vill du berätta lite kort om dig själv?
Ja, absolut, det kan jag göra. Maria Olofsson heter jag då. Och jag blir ju väldigt frestad i och med att det är temat idag också. Att just vi ska prata om metaforer och berättelser. Att beskriva mig själv som en metafor. Det är nämligen så att jag har en fascination för olika saker i livet och har alltid haft det. Berättelser och metaforer har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat, och det har kommit väldigt naturligt för mig ända sedan jag var barn. Mm. Så att man kan väl säga att jag, det är tre olika träd jag brukar beskriva att jag engagerar mig i och naturligt navigerar mot i livet. Och då har vi ett träd som är till vänster, som är det kreativa trädet, som handlar om kreativa uttryck av olika slag.
Mm. För du gör ju en del kreativa uttryck.
Ja, så att bland annat
musik, är bland annat
musik, att jag spelar piano och sjunger, har sjungit väldigt många år, och senaste året har jag varit med i en improvisationsteatergrupp, och så teater tycker jag är kul, men också berättande framförallt. Så att olika former av kreativa uttryck, det är då trädet till vänster. Och sen så har vi då trädet i mitten, som är kommunikationsträdet, som handlar om dels coaching, det handlar om psykologi, det handlar om att förstå mig själv, förstå andra människor, förstå livet utifrån olika perspektiv, så kan man säga, och hjälpa människor med det. Så att där kommer coachning in, radioprogrammet kommer in, podcast som vi kommer att prata om in, för jag är ju sugen på att starta en också, och kommer att göra det, så att det kommer gå också parallellt.
Nu vet ni det, hon kommer att göra det, det är ett beslut, kan man hålla henne ansvarig
sen? Det är ett beslut, ja. Så det är då trädet i mitten, och sen så har vi det tredje trädet som är det mer filosofiska, existentiella trädet. Så där ingår meditation, och som också är en viktig del av mitt liv och har varit under väldigt många år, att ha ett liksom meditativt förhållningssätt till livet. Så det handlar inte bara om att praktisera meditation, utan att ha meditation med mig i vardagen, att ha liksom det andliga perspektivet med, kan man säga. Så att alla de här träden kommer också, liksom, det är ju samma rötter som det bygger på, och det är egentligen mina värderingar. Så det är bara att det är tre olika uttryck för det som jag har i mitt hjärta. Så kan man väl säga.
Ah, ja, ja.
Och så kommer det ut på tre
så
olika sätt.
Här har vi hört minst tre metaforer i det här. Det är så här trädet med de tre grenarna. Att det är i ditt hjärta. En metafor i sig. Och de här rötterna som symboliserar dina värderingar.
Mm.
Så låt oss definiera här. Vad är en berättelse om metafor? Så låt oss definiera, vad är en metafor egentligen?
Ja, en metafor är någonting som man likställer med någonting annat. Så att det är någonting som man skapar, ofta kopplat till en bild. Alltså att man, det kan vara kreativitet, det är som någonting. Det är som en sol som skiner. Kreativitet är som att djupdyka i sig själv och uttrycka det som man har inom sig med hjälp av någonting. Så att det är egentligen att man likställer olika saker och att man skapar, ofta i mitt fall är det inre bilder som kommer upp väldigt naturligt. Så att ibland är det inte så, det är inte så att jag planerar och tänker nu i det här samtalet ska jag använda exakt den här metaforen. Nej. Utan det kommer så otroligt naturligt för mig. Och med inre bilder så, det hjälper mig att vägleda mig också in till olika beslut och förstå vad som händer.
Just det.
För att metaforer är också ett sätt att uttrycka och beskriva känslor på. Mm. Ifall det är så att jag har en känsla, jag kan inte beskriva det riktigt med logiska ord eller så. Utan då kan det vara, stämningen i det här rummet, det var som en Tjernobylkatastrof. Det var som röken från en Tjernobylkatastrof. Ja. Då kan man få en bild av ungefär hur det var.
Och även känsla.
Och även känsla, ja.
Du, när du säger som en Tjernobylkatastrof, det är så här, oj, okej, den här stämningen var inte så bra. Det är inte väldigt tydligt. Okay.
Ja, visst. Ja, det kan också vara att man får in, ibland får jag in musik och toner, att stämningen här är som en person som har har sin panna mot ett piano och en ton kommer som skapar en stämning i hela rummet. Kan vara liksom, den här situationen, den påminner mig om det som springa på en blomsteräng, och så känner jag liksom hur vinden blåser och jag känner solen mot min hud. Så känns det att träffa den här personen exempelvis.
Ja, just det. Så det används för att beskriva känslor och det används för att likställa saker, uttrycka, sätta ord på det.
Mm.
Och det som säger, man likställer någonting med något annat.
Mm.
Och som Michael Hall brukar säga, som adderat till det, för det är att man tar någonting abstrakt och pratar om det i en konkret form, konkret liknelse. Som du säger, ja, men den här stämningen är som en Tjernobylkatastrof. För Tjernobylkatastrofen, de flesta vet ju att det har skett och vet att det var en härdsmälta och alla de här bitarna.
Mm.
Så det går att få en bild av det ganska lätt. Mm. Eller som man säger, tankar är som e-mails, brukar jag alltid dra som exempel. Okej, tankar är som e-mails. Okej, så det här har vi e-mails. Okej, en del av de här e-mailen, de kommer jag bara så här kasta i papperskorgen. De så här, bryr jag mig inte om, precis som vissa tankar, de bara kommer och går. Vad är det, 40 000 tankar om dagen? Och en del av de här, de läser jag lite för mycket de här mejlen, fast jag vet att jag inte borde göra det. Jag tänker lite för mycket på det. Och en del mejl, de kommer jag bli glad över, en del kommer jag tycka är tråkiga, en del tycker och så vidare. Så det är ett exempel på metafor. Just det. Och metafor, nu kommer jag inte ihåg exakt ursprung, men det är ju två ord i det. Meta och for. Jag tror for, phr, jag tror det är något latins från början. Skulle jag kollat upp inför den här, det gjorde jag inte min läxa.
Ja,
men meta är ju så att man går bortom, bakom. Så det är någon som beskriver om någonting.
Ja, precis. Ja, ja, exakt.
Så metaforer och berättelser. Och jag skulle påstå att berättelser är någonting väldigt mänskligt. Jag har aldrig sett några hundar dra berättelser för varandra.
Har du inte?
Eller kängurur eller katter. Eller...
Nej, inte jag heller faktiskt. Däremot har jag ju föreställt mig att de gör det. Och det är en helt annan grej.
Det är nog helt annat.
Så att använda sin föreställningsförmåga är ett utmärkt sätt att få in metaforer i berättelser. Men också att hypotetiskt, alltså det handlar ju väldigt mycket också om att hypotetiskt tänka sig till. Tänk om det hade varit så att hundar kunde prata och berätta berättelser. Vad hade de sagt då?
Ja, just
det. Tänk om en anka hade haft ett mänskligt sinne och varit sur på en annan anka. Liksom. Och så går den runt där i den här ankdammen och tänker, har ett mänskligt sinne. Det är väldigt, jag tror du som lyssnar förstår nog vad jag menar och kan ändå sätta det in i, även om vi vet att ankor inte gör det, så kan vi ändå föreställa oss att de gör det.
Ja, ja. Ja, men hur många filmer finns inte med djur där de tänker som människor?
Mm, exakt. Ja, visst.
Så en nyckel egentligen till att tänka metaforer och berättelser, det är ju just föreställningsförmåga eller fantasiförmåga.
Mm.
Och det har vi ju alla människor. Men bara kolla på barn.
Mm.
De gör det ju naturligt. Och det är så kul med dig, för det kommer ju naturligt för dig också. Det är som att du aldrig tappar den förmågan.
Mm.
Men många barn, de tappar ju den förmågan, eller kväver den lite grann i alla fall, när de börjar skolan.
Mm.
Det är oftast det.
Mm.
och det finns mycket bra med skolan, men att kan det att kväva just den biten.
Mm.
Men varför metaforer är en sak för att sätta ord på saker. Mm. Jag ska också säga att man används för att skapa klarhet.
Mm.
För om jag säger tankar som e-mails, så den kan jag förklara för ett barn.
Ja.
Eller det är som chattmeddelanden kanske man säger till. Men så att det går ju. Det förklarar något så att någon förstår.
Mm.
Så. Berätta lite. Hur använder du metaforer och berättelser i ditt eget liv som stärker dig?
Mm. Ja, framförallt så just när det kommer till berättelser så är det att jag ser mycket inre bilder och skriver ner berättelser helt enkelt. Mm. Och så där gäller det för mig att färdigställa dem och få ut dem, för det är det jag vill göra, för jag har så många olika berättelser på lager, och jag kan berätta om ett exempel som är mitt liv som strumpa, som handlar då om en strumpa. Okay. Har jag berättat om den här berättelsen för dig?
Det vet jag inte, du har berättat om många roliga berättelser idag.
Ja, men den här då, det blev en serie av olika berättelser som hade temat mitt liv som, där det var små korta berättelser. Den första var då mitt liv som strumpa, och då såg jag framför mig då en strumpa som jag kallade för Lukas, som levde i ett tvångsäktenskap tillsammans med en annan strumpa.
Okay.
Och de låg liksom, ja, men som strumpor gör när de ihopknycklade liksom, tillsammans. Ja, man sätter ihop strumporna liksom.
Mm.
Så levde Lukas i det här tvångsäktenskapet. I en strumplåda, som strumpor gör. Så att där såg jag framför mig då att han var svart, levde med en annan svart strumpa och kände att han ville bryta sig loss, både från det här äktenskapet som han blev intvingad i och också från den här strumplådan där han bara hade nedknycklats av den här människan som ägde de här strumporna. Och då det som han väntade på var liksom, åh, kan inte människan komma och ta mig och sätta mig på sin fot? Så att jag får uppleva världen. För det var det han ville göra.
Ah.
Så att han var så lycklig varje gång han tog upp då. När människan kom och tog Lukas och den andra strumpan. Så då satt de på varsin fot då. Och sa, äntligen kan jag andas. Jag är så ihopslajmad med den andra strumpan alltid. Liksom. Mm. Men nu så får jag vara på foten. Det är ju skönt liksom. Och den här människan hade svarta Converse-skor. Med hål i. Så det var några hål i skorna. Vilket gjorde att Lukas, när den här människan var ute på promenad och gick, så såg Lukas världen från den här Converse-skon genom hålen. Okay. Så då såg han så här, wow, okej, där är en mamma som går med sitt barn till dagis. Wow, där är en boll som rullar. Så att Lukas var helt fascinerad att det fanns någonting utanför den här strumplådan. Han börjar då fundera på hur han ska göra för att rymma. Och inser att han börjar planera. Sen när han blir lagd då i tvättkorgen. Då börjar han planera. För han har sett också att människan har en förmåga att bli lite disträ. När den tvättar. Nämner inga namn. Men vissa människor kan bli lite disträ.
Då vet jag att Maria blir disträ när hon tvättar. Det är jättebra.
Sa vi inte, men i alla fall. Och tänker kanske på annat och inte så här hyperfokuserade just på tvätten. Så då tar ju Lukas sin chans då att i det här, när människan har tvättat och torktumlat allting och så, går in i lägenheten, så rymmer Lukas under soffan. Så då rymmer han under soffan. Och är där.
Så det förklarar när man hittar rumpor under soffan? Alltså.
Ja, det är att de har rymt helt enkelt. Ja, de klarar inte livet i den här strumplådan och vill brytas loss. Vill bli fri. Så då är Lukas under sängen. Och sen, vad händer då? Jo, då ser han en annan strumpa. som ser helt annorlunda ut, som är randig, som också har rymt.
Mm.
Så det är de och så är det dammtussarna som är där under soffan. Och de börjar dejta. Så de blir förtjusta i varandra, de här strumporna. Och sen, vad händer då? Jo, de gifter sig. Så att de gifter sig, de här strumporna. Det är alltså en svart strumpa, en randig strumpa. Och då är det ett kapell där de är i. Och på båda sidorna, det är bänkar på båda sidorna. Där alla i hela strumplådan har kommit för att fira, liksom, gratulera till den här stora dagen. Så att det ligger strumpor, ja, på bänkarna, liksom, i det här kapellet. Mm. Och sen så är det då strump, den, ja, typ shamanliknande strumpan som viger dem, som är, ja, typ shamanpräst eller, ja, en väldigt så här vis strumpa då, som viger de här strumporna. Ja, och så slutar. Och det här...
Så det är en metafor om att bryta sig loss ett system, kan man säga.
Det kan man säga.
Om man skulle dra det.
Det kan man säga.
En väldigt humoristisk sådan.
Ja, alltså det kan ju verkligen vara... Det är en metafor att bryta sig loss från ett system. Det är också en metafor för att hitta verkligen kärleken. Att liksom... Ja, att det kan vara någon helt annan. Vi vet inte. Från... Ja. Från en annan kultur, någon som pratar ett annat språk, är lång, kort, alltså allt det här. Att vad vi förväntar oss, vad vi inte förväntar oss, så att säga. Så just om man har vissa preferenser, om man har vissa som normer i samhället. Jag vill leva med den här personen, liksom, den här strumpan, oavsett.
Så där är också ett användbart område, att man skapar humor.
Ja,
metaforer. Det är ju du väldigt expert på, för det här är inte första humormetaforen jag hör från dig.
Alltså, jag har, det är så många humormetaforer, va?
Men det här vill du egentligen få ut då, för sådana här metaforer, berättelser. Mm. Och jag är nyfiken då, vad ger det dig att dels skapa det, men också att ge ut det?
Det ger mig, dels är det ett uttryck. Som jag känner det väldigt mycket. Det kommer från mig själv, det här uttrycket. Och förhoppningsvis så kan det inspirera. Precis det vi var inne på. Att bryta sig loss från någonting. Vad det nu är i livet. Det kan vara en flera olika områden i livet. Så det kan ge inspiration till att bryta sig loss på riktigt. Att det verkligen väcker någonting som skapar en förändring. Så det är det jag hoppas på, att det ska finnas igenkänning, att det ska finnas med skratt, att man blir också påmind om, oj då, nu är jag fast i det här. Man kan skratta åt saker, det gör att det luckras upp lite, om det är så att man har ett väldigt seriöst förhållningssätt till sig själv eller till vissa områden i livet, att man kan skämta om saker.
Är man för seriös i livet, då ska man tala med Maria.
Ja, absolut. Ja, verkligen. Jag är inte bara jobbkör, jag är humorcoach också.
Ja, det här är intressant, för att det här med att lyssna på berättelser och metaforer, men om man tar berättelser, stories, det är ju någonting som är mänskligt. Tänk, människor har gjort det alla tider, man berättar berättelser för barnen, barnbarnen och i byar eller stammar, man berättade vidare historier, det som man förde kunskap och visdom vidare. Och det görs ju fortfarande, även om vi har tillgång till mycket mer idag, och det är mycket som är skräp, men det är fortfarande alla berättelser. Om man kollar på... Om jag lyssnar på en föreläsare, om det är en duktig föreläsare, hur många berättelser det är i den där föreläsningen, om man sitter som fastklistrad och berättar mer, om man börjar berätta en berättelse, kanske gör en liten loop och inte berättar klart den, och så drar man annat emellan, och sen så kommer den och säger, det är så häftigt.
Mm.
Och det är ju samma när jag håller kurs, att jag kan ju bara prata faktamässigt, ja, det här ska vi lära oss, och det här, så gör man en övning på det, och det kan bli bra. Men om man berättelse, någon personlig delning kanske, eller en klientberättelse, eller om någon annan, eller någonting som är roligt eller känslosamt eller någonting sånt, så blir det helt annan sak.
Absolut, och så det kan ju både beröra, det kan underhålla, det kan göra att man får nya insikter. Man kan också använda det för att sälja in saker. Alltså, eller så här, att om man har en idé som, en vision, en idé som man kan formulera som en metafor. Mm. Så det är också ett sätt att nå människor.
Ja.
Så att, och vi kan ju nå människor på väldigt många olika sätt. Men dels genom underhållning och humor, det är ett väldigt kraftfullt verktyg. Men också att beröra igenkänning, inte minst. Och det kan också leda till reflektion och att personer får helt nya tankebanor. För det är också någonting...
Ja.
Så jag har,
helt nya tankebanor, berätta mer om det.
Ja, nej men att nya tankebanor kan skapa dels att man får nya perspektiv, får ett helt nytt förhållningssätt både till sig själv, andra människor, fattar nya beslut utifrån den här medvetenheten. Så det tänker jag är en del i
så
det.
Nya tankebanor som leder till nya beslut om den medvetenheten.
Ja.
Eller utifrån den medvetenheten.
Ja, precis. Det är ett.
Och där sätter du ju fingret på någonting.
Mm.
För om vi ska göra förändring så behöver vi ju tänka på nytt sätt.
Mm.
Och sen besluta i tanke, känsla. Och sen agera.
Ja. Mm. Och det där, ja, och det är så fascinerande.
Och då använder vi då metaforer och berättelser för det.
Ja.
Ja, berätta mer.
Ja, men absolut. Ja. Nej, men det jag tänker är också att varje person har ju sitt unika uttryck. Så att hur jag använder metaforer är väldigt annorlunda jämfört med hur du använder eller hur andra använder det. Och så att det gäller att hitta sitt förhållningssätt också. Vad känns rätt och sant? Hur vill jag uttrycka mig med metaforer och berättelser? Och hur kan det skapa resonans i andra människor och inspirera och påverka andra människor? För att jag är jätteglad ifall det här skulle inspirera någon som lyssnar. Ja. Jag skulle bli jätteglad, verkligen, över det. Sen vet jag att, och så är det med alla, att jag kan nå en viss målgrupp men når inte till vissa andra där det inte resonerar. Och så, det är samma, så är det ju för alla, liksom. Ja. Och när det kommer till ord och att trolla med ord, så att säga, både i skrift men också verbalt, det tycker jag är väldigt kul. Och det kan man också använda metaforer till. Att, men om man ändrar ordningen på ord eller att ta bort en bokstav, flytta den.
Mm.
Det är också väldigt kraftfullt. Jag tänker mycket på... ja, men till exempel, det finns en veganform av bacon som heter fakon. Och då, just bara att det har etablerat i människors medvetande, så här, ägg och bacon, ägg och fakon, till exempel.
Ja.
Så och det är bara att man har ändrat en bokstav, och det blir så, det blir komiskt bara för att man ändrar en, det är bara ett exempel på det. Men jag tror det var förra året jag kom på det, så... Jag kallar det här för lingvistisk jazz.
och lingvistik, bara för att ni sen liksom betyder språk.
Ja.
Och vi båda är utbildade NLP, neurolingvistisk programmering.
Exakt.
Så lingvistisk jazz, berätta, vad är det?
Ja, precis. Lingvistisk jazz är helt enkelt att om det är så att... Det är det jag beskrev precis, att helt enkelt vrida och vända på ord, skapa nya narrativ, skapa nya berättelser, skapa nya bilder utifrån ord.
Mm.
Vad händer om jag flyttar på de här bokstäverna? Vad händer om jag har en annan ordning? Vad händer om, tänk om det här, om det skulle leda till det här? Att helt enkelt skapa nya metaforer, nya berättelser, associationer. För associationer ligger också väldigt mycket i linje med det här.
Så A är lika med B. Man associerar någonting med annat.
Ja. Mm, absolut. Just så det skapar också... Ja, kan också skapa... inte minst... Ja, nej, men inre världar som leder till inspiration och idéer. Och aha-upplevelser för en själv också. Att... Wow, så här tänker jag. Det här är viktigt för mig. Det här är meningsfullt för mig och det vill jag göra. Och hur kan jag förmedla det?
Och där sätter du ord på någonting. För att där pratar man om att tänka på nytt, så här, nya tankebanor. Att få nya aha-upplevelser. Att tänka utanför boxen. För det är lätt, många pratar om att tänka utanför boxen. Jo, nu ska vi tänka utanför boxen. Det är jättelätt att göra det när man säger så sätt. Men om man inspirerar med stories eller med berättelser, narrativ, metaforer. Då kan man ju faktiskt inspirera folk till att tänka utanför boxen.
Mm.
Och du som går improvisationsteater, det har jag också gjort.
Mm.
Och det älskar jag, för att det så tycker jag var väldigt utvecklande för mig som person att göra. Men just det där säger man alltid ja och. Så om du säger någonting, ja men om du bygger upp ett narrativ i den här improviserade pjäsen vi gör, så säger inte jag nej. För då pajar utan det. Ja, och så bygger jag vidare på det.
Verkligen.
Ja.
Ja.
Och det är ju egentligen det vi gör här. Vi bjuder in andra människor till att köpa in det här narrativet och bygga vidare på det själv. Och det är ju så hypnos fungerar. Som förra veckans avsnitt med Anders Wallin talade med en del om hypnos.
Mm.
Hypnotiska språkmönster.
Mm.
Och där är ju metaforer och narrativ. Och där hade vi Milton Eriksson som var samtalsterapeut och hypnosterapeut. Som var väldigt känd som också en av förgrundsgestalterna till NLP.
Mm.
Som använde mycket metaforer och berättelser för att hjälpa patienter till att gå från psykisk ohälsa till psykisk hälsa.
Ja.
Så det här är kraftfulla grejer. Ja. Det här är inte, det är lätt att bara lyssna, ja, med metaforer och berättelser, absolut. Det här går det verkligen att använda.
Mm.
Och hur många som använder det här omedvetet på stärkande sätt men också på destruktiva sätt.
Mm. Mm, ja, men verkligen, absolut, för det kan gå åt båda hållen,
ja.
Så är det absolut. Men det, jag är glad att du nämner hypnos, för det är också ett väldigt kraftfullt verktyg som jag inspireras av också, att använda mig av. Men sen precis, om det är så att det leder till något negativt eller att man sunkar ner sitt medvetande så att säga med väldigt negativa metaforer, det kan man ju också absolut få hjälp med att... luckra upp och få en ett annat förhållningssätt helt enkelt till det. Och framförallt vara medveten, för det, vi kommer ju tillbaka till det, tänker jag väldigt ofta, att bli medveten om vad är det jag tänker, vad är det för bilder som skapas. Och alltså, för mig händer det här varje dag, att jag får bilder och börjar skratta jättehögt, för det är så bizarra bilder jag ser. Och det kan vara svårt att beskriva ens till andra personer hur roligt det här ser ut i mitt huvud liksom. Och där...
Alltså, det tycker jag du är duktig på. Alla har jag varit med.
Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, men det är bra. Det är bra att få feedback att det funkar. För ibland är de här bilderna så bizarra så att det är så här, hur ska jag få kunna uttrycka det här? Och där är ju också storytelling, att få ut det på olika sätt. Kreativt eller kommunikativt eller via andra kanaler. Ja. Så det är något jag verkligen vill göra ännu mer.
Men vad är inne på det där med när folk använder det icke-funktionellt eller destruktivt? Har det hänt dig någonting? Eller alltså, det händer väl alla, men har det hänt dig på något märkbart sätt och då har du vänt det med hjälp av
narrativ? Bra fråga. Jag skulle inte säga, alltså ibland har det varit att det har varit att jag upplevt en situation. Jag kan ta ett exempel där jag upplevde en situation där jag såg en begravning inom mig. Och jag skulle inte säga att det här var negativt, men det var, det kändes som ett avslut på någonting. Alltså det var någonting, det var en symbolik i det. Där någon del av, en del av mig dog helt enkelt. Det var det som var symboliken. Så att då såg jag en begravning, det var en präst från 1868. Mycket märkligt att det var från...
Väldigt specifikt.
Specifikt årtal. Så att han hade prästkläder då från det året. Och så stod han, vi har samlats här idag för att ta farväl till den här relationen. Så det handlade om det. Så då såg jag liksom den connection i graven. Och det jag trodde var att, den här relationen är över, liksom. Ja. Det var min första tolkning. Eftersom jag såg hela begravningen, jag såg mig själv, jag hade svarta kläder och höll en ros som jag la på den här graven. Det som det visade sig sen, det var att det var mitt förhållningssätt, alltså ett icke så funktionellt förhållningssätt jag hade till den här relationen. Det var det som dog. Det var inte själva relationen. För jag tänkte först, okej.
Så då var det tolkningen egentligen du skiftade från. Så metaforen var detsamma, men då tolkningen skiftade.
Precis. Och det är också väldigt intressant att vara medveten om vad är det för tolkning jag gör. Och är den första tolkningen, är den sann? För ofta kommer en automatisk tolkning när vi har en inre bild. Det betyder det här. Det behöver inte vara så. Det kan vara, som i det här fallet, att det var... att jag hade varit för mycket plisande helt enkelt och i den relationen. Så det var det som dog.
Så det var plisen som...
Ja, så det var liksom en del i min personlighet i relation till den personen. Det var det som dog, men det var inte relationen som dog.
Låter väldigt stärkande.
Ja, verkligen. Och bara att göra den distinktionen var ju så här, wow, att se att okej, det är tydligen någonting, det är mer jag ska lära av den här personen eller liksom, och det är personer, eller en person jag uppskattar. Så att det var inte så att den var död. Att det där har jag upplevt flera gånger, det har återkommit ganska ofta, alltså just en upplevelse av... begravningar eller död helt enkelt. Ja. Att jag har sett sådana bilder. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, och då menar jag inte en fysisk död, utan då är det någonting inom mig som egentligen som har programmerats, som egentligen inte är jag.
Mm.
Som har illusioner om mig själv, som jag känslomässigt lagt mycket krut i.
Mm.
Det är det som har dött. Liksom.
Och där är ju en viktig, vi jobbar med NLP, är det funktionellt? Mm. Så det låter som funktionella metaforer.
Mm.
Och där gillar jag ju faktiskt citatet från Mikael Rickfors, som han sjunger i låten Vingar. Du vinner ingen frihet utan att offra den du var.
Mm. Just det.
Mm.
Ja.
För det är det du gjorde där.
Ja.
Du offrade plisen.
Ja.
Och det har jag också gjort. Plisen, medberoende och så vidare. Men bara så här, några exempel som man kan använda, tänk för er som lyssnade om. För alla människor använder metaforer och berättelser. Du drar stories, du drar berättelser om ditt liv, om det som varit, det som är, det som komma skall.
Mm.
En del går, och det är helt enkelt för att vi människor är meningsskapare. Vi skapar mening. Och utifrån de här metaforerna skapar vi då tolkningar, som du var inne på.
Ja.
En av tolkningarna var relationen dog. Nej, det var din pleaser i relationen som dog.
Ja.
Och så det är inte helt ovanligt att folk som kanske deprimerar sig. Ja, det är som en nattsvart tunnel utan utväg.
Mm.
Okej. Okay. Och den kan man jobba med. Nu är inte jag terapeut, men kan man jobba med den metaforen, leka med den. Jag har ett exempel på en klient som han sa det att det kändes hopplöst att träffa en kvinna.
Mm.
Och då sa han att det är som att jag står på en perrong. Och sista tåget har gått. Och det är ju lätt att känna in den. Gud, alltså när jag tänker, jag ser så perrong och sista tåget har gått. Då får jag upp en bild av att det är mörkt. De digitala skärmarna är tomma. Det är som att och sista tåget har ju gått, så att det går inte att komma vidare.
Mm.
Den metaforen spelade han upp, kopplat till att dejta kvinnor. Så det är inte konstigt att hans dejtingliv inte riktigt fungerade.
Mm.
Det är logiskt utifrån den metaforen, för att då går han med det narrativet. Han går med den storyn i sig, så här är det. Så här är min relation till att träffa en kvinna, en romantisk relation till kvinna.
Mm.
Okej. Okay. Och då, eftersom jag är coach då, så coachade honom på det, så sa jag så här, i den metaforen, funkar den för dig? Är den bra? Först var det så här, för det är lätt att tro att jag sätter ju bara ord på vad jag känner. Nej, ja det stämmer ju. Men du skapar också hur du tänker och känner med den metaforen du använder. Så är det funktionellt att tänka att du står på en perrong och sista tåget har gått? För det förutsätter dels, det är utom hans kontroll. Tåg är något som kommer, det är inget han styr.
Mm.
Så, nej, det är det ju inte. Okej. Okay. Och då frågar jag, om du skulle ha en annan metafor istället? Vad skulle du kunna vara istället? Nej, det kanske handlar mer om att jag kommer inte ihåg vad, men det var något annat fordon, men jag tror det var en vanlig. Ja, men nej. Nu, det är att jag behöver bara reparera min bil, tror han sa. Och sen köra iväg. Okay.
Ja.
Och det skiftade hela hans känslor till sånt när han sa det. Och istället för en perrong, så det här är en bil, det förutsätter att det är inom hans kontroll.
Mm.
Att han kan styra sin bil, att han kan komma framåt. Så det här är kraftfullt.
Mm. Verkligen. Verkligen. Och just det här att ta, för det finns mycket symbolik i det också, att sitta i förarsätet, att vara den som styr helt enkelt.
Ja.
I bilen. Jag kom att tänka på det också, det du nämnde med den mörka tunneln. Det jag direkt såg var ju också, ifall det är en person som ser den här mörka tunneln. Tänk om du tar fram en ficklampa och så lyser du.
Ja.
Vad ser du då? Liksom? Alltså om det är så att du faktiskt ser någonting där framme. Du tänder den här ficklampan och bara, oj, vad är det som finns då i den här tunneln? Tänk om du ser att det finns liksom slutet i tunneln. Vad är det där? Vad ser du då? Tänk om det är en jättevacker trädgård du ser till exempel. Du kan lägga dig ner. Det är så här vackra träd och så är det en fontän. Och så kan du bara lägga dig ner där och vila och se en jätteklarblå himmel.
Mm.
Och fantisera om hur du skulle vilja att det var. Exempelvis.
Och där är ju fantasiförmågan, så den är så central i det här.
Ja, ja.
Men egentligen, ingen har ju brist på fantasi. Inte ens den mest rationellt logiska och har ändå massor av fantasi. De kanske har tryckt undan den bara.
Ja, absolut.
För att alla skapar metaforer. Jag tror Michael Hall har skrivit en bok som jag rekommenderar att läsa som heter Metaphorical Thinking. Det finns inte på svenska. Den är riktigt bra och där han pratar om att 80% av vårt språk är metaforer.
Wow, det är mycket.
Ja. Och vi tänker ju inte på det. Ska vi hänga tillsammans?
Mm.
Tänk på det uttrycket. Ska vi hänga tillsammans?
Mm.
Vi kommer ju inte fysiskt hänga.
Hänga upp sig själv.
Ja, precis. Hänga upp. Ska vi hänga pull-up-sång och göra pull-ups eller vad pratar man? Nej, utan vi pratar, vi umgås.
Ja, ja.
Vi hänger ihop. Ska vi hoppa över kaffet idag?
Alltså det är så kul när du säger det på det sättet. För det blir ju en väldigt absurd. Nu får jag... Gud, okej. Okay. Vet du vad jag ser framför mig nu?
Berätta.
Ja. Jag ser en... jag ser en friidrottsarena framför mig. Så du vet, så här 100 meter.
Med kaffekoppar då?
Ja, med kaffekoppar som är så här 100 meter hoppar över kaffe.
Olika storlekar på dem, så det blir som häck fast...
Ja, häckar fast det är stora kaffekoppar. Och så ska man så här hoppa över. Och så är det så här 100 meter hoppa över kaffekoppar. Så att det är ju den som är snabbast då, som kommer i mål. Som är så här. Och så är det kommentatorer som berättar så här. Ja, här har vi Sven som hoppar över... Ja. Precis.
Och då ser jag framför mig att om man inte lyckas hoppa över så stora kaffekoppar så hamnar man i det där kaffet som är jättevarmt.
Just det.
Det är inte bra.
Det är inte bra. Nej. Ja. Nej, det är inte så bra. Då blir man kaffedränkt.
Nej, exakt. Ja, men bra. Så det här funkar ditt sinne då? Det vet ju jag om sen innan, men nu vet jag även
och
lyssnarna.
Per vet om det också ibland när jag är på hans coachingmöten. Ja. Så säger Per någonting, jag börjar skratta och han vet direkt, aha, nu har Maria fått en inre bild utifrån det Per har
alltså
sagt.
Alltså nu brukar jag med bara, vill du dela med alla andra vad du ser?
Ja, men exakt, för att det är ju liksom, och ibland kan det vara relaterat att det verkligen är låg, ofta, alltså det finns ju liksom en språngbräda till min bild, men ibland kan det också vara att jag får upp ett minne, eller att jag associerar det med någonting som är personligt kopplat till mig och mitt liv. Så att det kan ju vara bara, ja.
Ja.
Så det händer ofta, helt enkelt. Det gör ju det.
Mm. Ja, men precis. Det här är intressant då. För att det finns ju inom NLP finns en process som handlar om att man byter narrativ om sitt förflutna. Men det kan man göra sin framtid och sånt också. Men det finns en process specifikt för det. Och så jag tänker så här. Bara rent spontant nu. Så köra. Inte processen så, men dra en liten variant på det. För att jag har ju skiftat mitt narrativ och mitt förflutna väldigt mycket.
Mm.
Från förut så var etiketten mitt liv har handlat om misslyckande.
Mm.
Och sen skiftade det till att mitt liv har handlat om uthållighet.
Mm.
Helt annat.
Mm.
Och så kan man dra det. Men jag kan dra min först, så kan jag bjuda in dig och göra samma.
Okej, okay, ja, intressant.
Tänkte jag bara för att det är kul. Så förut så körde jag ett narrativ som var att det handlade om misslyckande. För då kunde jag se på min uppväxt, min mamma var alkoholist, och vilket är sant. Så hon var alkoholist och efter pappa så blev ihop med en kille som inte var så bra och massa sådana saker. Och pappa, han träffade en ny kvinna och hon var narcissist. Så mycket sånt där. Och i skolan, i lågstadiet var jag mobbad. Nu drar jag ena narrativet där. Eller, det här är ju sånt som har hänt också. Jag blev mobbad och i mellanstadiet gick ganska bra. Med högstadiet fick jag dåliga betyg, jag var skoltrött. Och det var ena efter andra gymnasiet, kom inte in på den linje jag ville göra. Och så. Och sen senare vände det i livet. Så. Men fram till det så handlade mitt liv om misslyckande. Det var tidigare narrativ.
Mm.
Och det skapade en viss typ av känsla om mig själv. Om mina möjligheter, mina potentialer och framtiden.
Mm.
Även om den inte var bara negativ, för efter det så tyckte jag att det vände. Särskilt när jag kom in på NLP och de bitarna. Men andra narrativ är att mitt liv uppväxt har handlat om uthållighet. Och framgång, egentligen. För absolut, min mamma var alkoholist och pappas nya fru var narcissist och sådana där saker. Men det ska jag också se vilket stöd min mamma var för mig. Emotionellt stöd, fast hon hade varit törstig av sig. Fast hon tog livet av sig sen när jag var 17. Så hon var enormt stöd. Hon lärt mig mycket. Hur pappa var hårt arbetande. Hur man rätt för sig. Så där är fortfarande andra människor. En bonuspappa som var fantastisk. Och lärde mig om humor. Hur man tar livet med klackspark. Hur jag... Absolut, jag blev mobbad lågstadigt. Men jag slog ju tillbaka.
Mm.
Jag tog inte skit. Egentligen. Så. Och sen... Mellanstadiet gick det bra, sen absolut det var skoltrött i högstadiet, men i slutet av nian hade jag nästan IG på allting. IG-varning som det heter. Och jag, så det jag gjorde då var att jag satt uppe på nätterna. Pappa och hans fru visste inte om det. För att det var då jag kände att jag fick studiero. Och så pluggade jag upp varenda ämne så det vart godkänt i allting plus ett VG.
Mm.
Och det är motsvarande i dagens betyg, om det är någon yngre som lyssnar här, så är det väl så var det F i allting som byttes till E och ett C typ.
Mm.
Ja, tror jag att det skulle bli motsvarande dagens system. Och hur jag vände det, visst jag kom inte in på det gymnasiebilden, men jag lärde mig massor av det. Jag fick vänner för livet där som jag har vän med idag.
Mm.
Och det är mycket, så det har handlat om uthållighet och framgång och hitta min väg framåt.
Mm.
Och det narrativet är mycket behagligare att leva i. Mm. Det förnekar inte det som har varit mörkt eller dåligt eller vad man ska kalla det. Men det vänder i ett annat ljus.
Mm.
Så bara för, vilket narrativ tyckte du var trevligast att lyssna på? Eller tror du trevligast att leva i?
Ja, men precis. Den frågan är lite så här öppet mål. men uthållighet, absolut. Ja. Ja.
Så mitt liv varit, och det här, om du lyssnar och ser på ditt eget liv, vad berättar du om ditt förflutna? Det bara ta en till stund. Vad berättar du för dig själv eller för andra om ditt förflutna? Och hur skulle du vilja berätta om det? Utan att förneka det som har varit. Men där du också inkluderar andra saker, kanske än vad du gjort innan.
Ja, det är kraftfullt.
Så nu till dig då, Maria.
Ja.
Om du skulle ha två narrativ om ditt förflutna. Ett som är, som du kanske har eller har haft som inte varit så funktionellt.
Mm.
Och ett som skulle vara som du har eller kanske inte har som skulle vara mer funktionellt.
Oj, vad intressant. Det här är ju någonting
jag... Maria är inte förberedd på den här frågan.
Nej, jag är inte förberedd på den här frågan. Då ska vi se här. Ja, men det första kanske är då barnslig och spretig.
Barnslig och spretig, bra. Hur är det narrativet? Du får välja hur mycket du delar eller inte delar såklart.
Ja, precis. Nej, men det är alltså att jag är yngst i min familj och var väldigt gullig som barn.
Mm.
Liksom. Men gullig och sådär lite slarvig. Tog saker med en klackspark, kände liksom inte riktigt att någon tog mig på allvar. Så barnsliga, hade väldigt mycket barnsliga idéer, tramsade mycket liksom. Och spretig var att jag hade liksom olika inriktningar, jag ville göra olika saker, så att jag var liksom inte så, det var inte så tydligt, ja. Det här vill jag göra. Alltså, om jag tar exempel. Vissa är så här, 8 år, jag ska bli läkare. Och så blir man det.
Ja,
så att säga. Det är liksom den andra vägen. Eller liksom motsatsen till mig, kan man väl säga.
Ja.
Att jag har alltid varit nyfiken på olika saker. Och det har blivit liksom spretigt helt enkelt. Och upplevts spretigt inom mig. Så det är väl den... den gamla delen, både som jag internaliserat eller haft själv och som omgivningen har sett mig, så att säga. Att jag är lite så här barnslig och lekfull men inte riktigt går att tas på allvar, liksom.
Ja, det så. Har vi också.
Och att det är lite spretigt. Ja, men så skulle jag väl säga.
Spretigt, inte går att ta på allvar. Så det här var apropå tolkningar då av narrativ.
Ja. Så det är väl den mer... mindre funktionella då.
Mm.
Den mer funktionella skulle jag säga är just... nyfikenhet nämnde jag här också. Nyfikenhet ser jag som en enorm styrka.
Oh, ja.
Så att nyfikenhet och kreativitet, mod, att vilja pröva olika saker.
Mm.
För att också kunna se sig själv och och i olika situationer. Att jag har sett mig själv i många olika situationer genom att pröva olika saker.
Mm.
Få ny input, jag har lärt mig mycket. Ja, genom att ha många svingar på min lyra helt enkelt. Att,
ja,
att jag har haft olika, olika uttryck som jag velat utforska. Jag har velat, det har gjort att jag har bott i olika länder, jag har träffat olika människor, varit i olika kontexter, lärt mig olika språk och ja, prövat på olika kreativa uttryck. Och även när det kommer till, ja, jag är socionom i grunden. Det är egentligen det som är min grundutbildning, att jag är socionom och har jobbat med människor sedan dess, liksom, fast på olika sätt. Så jag har gått mot coaching mer och mer nu senaste åren då. Så att, så det skulle jag säga, att kreativ och kreativ, modig och inspirerande.
Ja, verkligen.
Ja, det tror jag. Ja.
För det är skill- för där, även när du drog det första, alltså, när du sa barnsligt spretigt, tänkte jag, det var ju min tolkning då, så här, sökande.
Mm.
Men där har du liksom modig, kreativ och inspirerande.
Mm.
Ja.
Mm. Ja.
Och där kommer ett leende på dina läppar när du pratar om det jämfört med det förra.
Ja, just det.
Alltså, det är skillnad.
Ja. Ja.
Och även om vi bara lekte lite mer nu, så hur kraftfullt det är. Och det här kan man göra likväl om sin framtid också. Eller om sitt nu. Och, vad berättar man om sitt nuläge?
Ja.
Ja.
Verkligen.
För det är lätt att hamna, just nu, det är så jäkla tufft just nu. Och det kan det vara. Det handlar inte om att förneka det. Men just att hur man kan, vilket perspektiv man lägger i.
Mm. Absolut. Och just om det är tufft, så tänker jag det jag nämnde innan med den här, eller det du nämnde först med den här mörka tunneln. Att med ficklampa, att på något sätt, om det är så att man använder en mörk metafor eller en, att det kan vara till hjälp också.
Mm.
Att om man befinner sig i, ja, i ett svårt läge, att, och det finns en, att man med hjälp av en mörk metafor kan skapa ljus genom att förlänga metaforen, så att säga, eller få en annan relation till den. Genom att typ sätta in nya element i den. Till exempel som ficklampan, att tända ficklampan. Det blir ju, eller att mörkt rum, tända lampan. Oj, nu blev jag ju helt medveten om det här. Men jag kunde inte se för det var så mörkt. Till exempel. Så det var faktiskt en som nämnde det som såg en dokumentär om Knutby.
Aha,
Knutbysekten.
Det gjorde jag faktiskt min A-uppsats på.
Ja, just det. Vi har pratat om den innan, tror jag. Nej, men där var det, jag har sett väldigt många dokumentärer om det, för sekter har varit något som fascinerat mig. Eller jag har velat förstå sekter under väldigt många år. Och mekanismerna bakom och vad händer och sådär. Och hur personer tas vidare och vad formar en sekt. Och
de bygger förresten väldigt mycket narrativ också.
Mm.
Som är väldigt destruktiva och skadliga. Men en annan sak, vi mot dem och sådär saker. Ja.
Ja, absolut. Och där var det en person som nämnde det. Att när det gick upp för henne, allt som pågick där i den här, eller i sekten i Knutby. Ja, men det var som att tända lampan. Så hon använde exakt den metaforen. Att det var liksom som att ha varit i ett mörkt rum och så bara, jaha.
Mm.
Det är så här det egentligen är. Så att det är väldigt kraftfullt. Att, och just också, det är väldigt svårt att forcera fram insikter. Aha-upplevelser kommer ju när de kommer, så att säga. Men det är väldigt häftigt när det är så att, när det kommer en insikt om någonting som verkligen är livsavgörande och kan förändra hela livet.
Men det är ju sånt vi också hjälper människor med.
Ja.
Det är oftast där förändring sker, i nya perspektiv, i insikt. Och det kan använda metaforer och narrativ, skifta. Och du pratar om, det är vi inne på, vi pratar om att vi kan byta metafor, byta berättelser. Vi kan lägga in andra element, addera som tända lampan. Man, sen också andra kraftfullt för att addera, man kan också ställa frågor. För att eftersom metaforer och narrativ är hypnotiska i sin natur, det betyder alltså att vi bygger det på ett sätt så att vårt sinne fyller i resten av informationen. Så motsatsen är specifikt språk. Att jag pratar i detaljer. Så jag, det är inte helt ovanligt om jag har klienter och säger, men det känns som jag är i ett fängelse. Det är inte så ofta folk ser en nattsvart tunnel, det händer, men det är ju, tror jag, vanlig terapi. Men det känns som jag är i fängelse. Okej, okay. Kan jag ställa frågor. Okej, vem har satt dig där? Och majoritet, det är ju jag. Vad, det här börjar skifta.
Ja.
Ja, det är jag som satt med det. Okej. Vem har nyckeln då? Ja, det är jag.
Ja.
Kan man bara, så här, bara ställa vissa frågor.
Mm.
Precisionsfrågor som vi kallar det i NLP.
Ja.
Okej, och hur vet du att det är fängelse? Enligt vem? Och på vilket sätt är det en fängelse?
Mm.
Hur har du kommit fram till den metaforen? Hur har du kommit fram till den slutsatsen? Ställa de frågorna, för då är det som att då nyktrar vi till från det här. Eftersom metafor och narrativ på funktionella, stärkande sätt, likväl som på destruktiva sätt, sätter dig som en hypnotisk trans.
Ah.
Och det här är avhypnos.
Mm.
Avhypnotisera med precisionsfrågor.
Ja. Precis, det är så kraftfull. Och den bilden är så kraftfull också med fängelse. Att vara som i ett fängelse, det tror jag väldigt många kan relatera till.
Ja.
Ja, och även jag har varit där också mentalt. I att jag har en viss uppfattning om vissa saker. Eller fängelse i den bemärkelsen att jag vill göra någonting och så stoppar jag min inspiration till exempel.
Ja, just det.
Att min inspiration är som i ett fängelse. Så har jag upplevt det tidigare. Att... nej, men att jag, bara det att jag är med, ja, för vi pratade om det innan podden, att jag är ju i och med både Eternal Flame, radioprogrammet, jag har även sänt radio tidigare för många år sedan, studentradio, men i synnerhet Eternal Flame, så är jag ju din position, alltså intervjuaren.
Ja.
Så det här är ju en ny roll för mig, så det här är ju verkligen att jag stretchar min comfort zone och är i gästrollen så att säga. Så att så det här är ju verkligen något jag vill öva på, för att det mest liksom bekväma för mig egentligen är ju att vara i din position, att vara den som ställer frågorna och intervjuar egentligen. Så att det här
och för
är
mig är det tvärtom.
Ja, intressant. Ja, för att det är väldigt spännande. Så bara som att ta den här metaforen kring fängelse just kopplat till ifall det är så. Det här tror jag jättemånga kan relatera till. Det är så att du vill göra någonting, men du vågar inte. För att du är rädd för vad andra ska tycka. Och så upplever du den här inspirationen, idén, visionen är som i ett fängelse. För den är låst där.
Mm.
Vem har det. Vem har satt den där och så vidare. Att det är också väldigt kraftfullt att göra specifikt för om det är något du vill förverkliga i ditt liv. Du kanske vill, inte vet jag... skriva en bok, du kanske vill resa någonstans, eller du kanske vill ha ett samtal med någon som är svårt, någonting som du skjuter upp helt enkelt. Var med i en podd, du kanske vill vara med i en podd, du kanske vill vara med i Per Heds podd, och så tänker du såhär, jag skulle vilja vara med, jag vågar inte ta kontakt med Per Hed. Då,
eller med Marie Olofsson, när du har din podd igång.
Ja, när jag har min podd
som
igång.
Som du kommer att göra, som du sa tidigare.
Ja.
Gud vad spännande. Och då, som din coach, vill säga, när kommer det här ske?
Med podden.
Ja. När startar du den?
Ja, det är ett annat datum jag nämnde till dig innan. Som där har jag satt. Det här har jag ju faktiskt inte satt än.
Nej.
Så att då behöver jag ju göra det nu då.
Okej. Okay.
Mm.
Och bara för att kolla här, du har redan idén, du har ditt varför,
ja.
Eller hur?
Ja.
Så, vilket du, för er som lyssnar, om man får något gjort så behöver du ha såklart vad ska hända, varför det ska hända, för där har du energin, det har du. Och sen efter det, bara kolla, har du fattat ett beslut?
Ja.
Okej, och beslut kommer, och sen kommer huret, och det innefattar när, hur, och så vidare.
Mm.
Så är det något som hindrar dig för att bara starta?
Jag behöver köpa en poddutrustning.
Ja.
Poddutrustning.
Den här poddutrustningen är 1500 kronor ungefär.
Ja, så det är egentligen små praktiska grejer. Det är egentligen det. Och att få in gäster. Och att bjuda in gäster som vill vara med och dela med sig.
Så det är bara det som behöver göras?
Egentligen är det bara det som behöver göras.
Så när startar du podden?
I september.
I september?
Ja.
Gud vad spännande.
Ja. Sen har jag en annan nyhet också. Det kanske vi kommer till senare.
Ja, nej, men ta nu.
Ja,
för vi börjar närma oss slutet här. Så.
Ja, vi gör det. Ja. Nej, men just för att återknyta till metaforer, berättelser, kreativitet och använda det på ett sätt som gör att du kommer vidare, så kommer jag också ha en e-kurs som kommer komma.
Spännande.
Och det är i oktober.
Ja.
Mm.
Och det är oktober. Okay. Ja. Och vad kommer den e-kursen handla om?
Den kommer handla om just hur du kan använda metaforer för att skapa dels en riktning i livet mot det du vill för att kunna exempelvis fängelsemetaforen, jättebra. Också vara i kontakt.
Så du vill ha fängelsemetafor för framtiden.
Okej, att jag formulerar om det. Att bryta sig loss från fängelset och hitta metoder för det. Precis, men också att komma i kontakt med din kreativitet, din inspiration. Alltså speciellt för personer om det är så att du lyssnar och kanske inte vet, eller tänker jag är inte kreativ, vilket inte stämmer, för det är alla människor.
Ah.
Och så att få kontakt med sin egen kreativitet och inspiration.
Ah.
För det skulle världen bli ännu rikare av om fler vågar uttrycka sin kreativitet och vara i kontakt med den. Och också när det gäller metaforer, är det så att du har väldigt tokiga metaforer ibland som jag kan få, våga dela med dig av det till människor. Och även om du gör det bara till en person och du kan göra det till mig, är det så att du liksom, du kan skicka ett mejl till mig där du bara skriver jag fick upp den här tokiga metaforen eller så, eller den här metaforen hindrar mig, så liksom bara våga berätta, tänker jag. Men så det kommer det handla om att ja.
Gud vad spännande.
Ja.
Så podden i september och e-kursen i oktober.
Ja, och så börjar Eternal Flame börjar på onsdag. Det är redan satt, radioprogrammet 20 augusti klockan 21. Så då kan ni komma in och lyssna. Så att där är nästan alla gäster bokade i höst. Ska bli jättekul. Så att,
och de som inte bor i Göteborg, visst kan de lyssna efterhand va? På nätet?
Ja, radio88.se kan man lyssna.
Ja.
Det ligger ute en vecka avsnittet. Och sen är det 4 tror jag politikersändningar på onsdagar. Jag kommer meddela det innan och då är det inget avsnitt. Men i övrigt är det.
Bra. Och jag tänker vi ska skriva kontaktuppgifterna här i inklusive radio88.se. Ja. Men också andra. Så hur når lyssnarna dig om de vill ställa någon fråga eller... Eller nyfiken på din e-kurs eller följa din podd eller vad det handlar om.
Ja, man kan mejla till mig på maria@eternalflame.se.
Okej. Okay.
Det är en mejladress. Sen finns jag på Instagram, jag finns på Facebook, jag finns på LinkedIn. Och då heter jag Maria Olofsson. Jag har samma bild, jag tror jag har samma bild på alla tre ställena, bara för att göra det enkelt. Och det, ja, du kan hitta på hur jag ser ut, så hittar du mig. Nej då.
Föreställ dig.
Föreställ dig hur jag ser ut. Så, ja, du kanske kan länka det. Men Maria Olofsson, jag har liksom en blå kavaj typ. Det är ganska många som heter Maria Olofsson.
Men jag kan länka till en eller två, eller kanske alla tre till och med, för att se vad som är lämpat. Men det löser vi. Bra.
Bra.
Kul.
Ja, verkligen.
Bra. Och vi sitter här i Göteborg, hemma hos dig faktiskt.
Ja, det gör vi. Ja.
Ja.
Exakt.
Så jag vill bara säga tusen tack, Maria.
Tack. Vilket själv.
Vilket härligt samtal
där. Ja, jag känner det också. Jag känner mig helt bubblig nu.
Ja. Och hur känns det att du var första gången som gästrollen? Då?
Alltså det känns jättebra. Väldigt tryggt att jag är här med dig och att det är i ditt program som är det första. Så att det känns pirrigt och ovant. För som sagt, jag är van att vara i din roll. Så att det här är liksom, oj, 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 spännande. Ja. Spännande och lite läskigt.
Kul. Ja. Kul. Ja, tusen tack som sagt.
Ja, tack själv. Tack själv, verkligen.
Och tusen tack till dig som har lyssnat. Och dela gärna med det här med dina vänner. Och vi ses igen om en vecka. Ha det bäst så länge.